Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, precis. Och en sabla massa flaskor den här gången.
Ja, det här, nu är vi tillbaka till våra lite mer alkoholstinna dagar som vi haft tidigare.
Ja, det här är ingen alkoholromantik. Det är alkohol... glädje rent, inte bara liksom att man försöker uppmuntra folk att dricka, utan vi dricker själva och njuter av det.
Exakt.
Och sen får ni andra göra som ni vill.
Men ni får vara med oss när vi njuter av det i ja, det här avsnittet.
Det får ni verkligen, vi delar njutningen med er.
För att det här avsnittet kommer bli en stor Riesling-special, och det finns nog ingen som har lyssnat på 3 avsnitt eller mer som inte hört Edvard lämna tysk Riesling.
Nej. Det är ju min... Alltså jag åkte ju ner... Dels kan man säga att det är de första vinerna. Redan när jag var så där 13, 14, 15 och man var nere med föräldrarna i Tyskland, så var det då man utomlands man fick börja dricka vin. I Tyskland har ju 14 som gräns till och med på krogen om man är faders eller moders sällskap. Så det blev ju mycket härliga viner om en små mängder redan då när man var på tältsemester och liknande. Och sen på tågluftningar och liknande och när jag åkte ner och bodde i Tyskland i olika sammanhang på praktiker och sånt som jag gjorde hela gymnasiet. Men sen direkt efter sommaren efter, eller hösten efter då jag tagit studenten, när jag snart skulle fylla 19, då åkte jag ju ner till Trier som ju centrum i det som då hette Mosel-Saar-Ruhr-distriktet. Det heter bara Mosel numera.
Är det inte södra delen Trier av Mosel-Saar-Ruhr? Jag har helt fel ut här.
Ja, var det norr, var det söder? Jo, man börjar ju uppe vid Koblenz och så åker man ner till Trier. Och där på vägen passerar man ju rätt många saker. Så det stämmer nog. Min geografi är ganska obefintlig. Men vin! Det är konstigt när man åker från Trier. När man åker till Koblenz med bilen åker man åt ett håll. Och när man åker till Koblenz med tåget så åker man med ett annat. Någon av dem måste svänga. Men jag märkte aldrig det. Så för mig låg liksom Koblenz åt bägge hållen. Det var bara frågan om de låg... Om nordöst var med bil låg det ditåt. Om nordöst var med tåg var det precis tvärt emot riktning. Och gick man åt ett annat håll så kom man till Luxemburg. Dit kunde man med promenera. Men då höll jag ju inte på med någonting annat nästan. Jo, det gjorde jag också, men jag drack ju enormt mycket vin. Jag åkte runt till vinodlarna varje vecka, var jag ju runt med min dieselgolf och provade viner och testade viner. Och det var ju så sjukt billigt. De viner vi provar idag som ligger mellan 100-250, va? Alltså de kostade alla i princip under 10 mark och marken låg i 3 kronor. Så kronan var för hög och tyska vinodlingen hade kris och de sålde liksom av mycket, mycket billigare naturligtvis åt odlarna än det hamnade på systemet. Men ändå, det var löjligt billigt. Man kunde köpa fantastiska viner för, ja, om det var 30 svenska kronor då så är väl det kanske 40 kronor idag. Men, och sen uppåt för typ 60, 70, 80, 90 kronor fick man ju viner. Alltså man fick ju en Berenausles när man kom upp till 20 D-mark. Och vad blir det? Det var ju ändå bara 60-70 kronor liksom. Det är helt sjukt när man tänker på det efteråt. Alltså,
du skulle ha byggt upp ett gigantiskt lager.
Och ja, jag började spara lite grann. Men dels var mina föräldrars källare inte så riktigt nog bra för det. Deras lilla matkällare. Men framförallt slog sig lite av också att det var ingen som visste hur gamla viner skulle smaka. Så när jag tog upp någon sån där vin som jag hade lagrat sen i 7-8 år för mina vänner, då sa ju de bara, det här är ju brunt, vitt vin får inte vara så här bärnstensfärgat, det är ju jättekonstigt och det smakar inte alls som man är van. Och nu efteråt vet jag ju att det är så de ska smaka och så de ska se ut, men det hade jag så lite slog. Jag blev lite så här, tappade lite lusten, för dels hade jag inte pengar att investera i det och dels hade jag en dålig förvaring, så dels tappade jag lite lusten när vännerna alltid tyckte att vinerna var förstörda. Men ja, och nu är jag nästan för gammal, dels är det, nu är det ju redan för dyrt och ska man lagra dem nu så...
Priserna kommer bara gå upp. Det är som börsen. Kanske, man skulle kanske ha stoppat in pengarna för 20 år sedan eller idag.
Lite är det ju så. Det är ju väldigt roligt att köpa hela kartonger om man nu när vi har en villa och lägger källaren. Och jag menar, Riesling håller ju så bra, så har man en hyfsat kylig källare så behöver det inte vara en äkta vinkällare heller. Utan för 10 år är det ju inget problem liksom. Mm. Men ja, nej, så jag har ju en väldigt, väldigt stark koppling till tyska viner överhuvudtaget och Riesling i synnerhet. Men jag gillar andra tyska druvor också förvisso. Men Rieslingen är ju ändå Königin der Träube, drottningen av druvor.
Vi kan ju säga det att det här avsnittet gör vi i samarbete med Wines of Germany.
Ja, så det är sponsrat helt enkelt och det är ju helt underbart. Det är fler som gärna får sponsra oss. Men allra roligast är det ju när någon sponsrar en till att säga sånt som man ändå skulle säga, för det är ens favorittryck. Ja.
Men hur har veckan varit innan vi kastar oss in i Rieslingens värde?
Den har varit bra. Vi har varit på skogsutflykt med familjen som var väldigt mysigt och vi har firat lilla Aps födelsedag. Nu är det så att liksom alla mina tre barn fyller år inom en, vad är det, 3-månadersperiod, så det är det 2,5-månadersperiod. Det är väldigt mycket sådär, laga tårta, blåsa upp serpentiner och ballonger och ha barnlekar och skattjakt och fiskdamm. Väldigt tätt in på varann kan man tycka, även om vi inte haft, barnen kunnat ha några gäster tyvärr då på grund av pandemin, men så är bara det stora liksom festen, barnkalaset man ordnar bara med barnen internt, är ganska mycket eftersom de ligger så tätt. Det hade ju varit bra om de varit lite utspridda. Ja,
det är ganska skönt också, har det gjort sen?
Att det går på rutin med det. Jag skulle föredra kanske var tredje månad istället för att allt kommer på en gång. Man måste ändå röja bort de gamla serpentinerna. Liksom man får ha en vecka eller två hängande allt kvar. Men sen vill ju liksom den som nästa som fyller år att ska vara borta en vecka innan deras. För annars förstör man ju förvandlingskänslan. Så man kan inte återvinna något. Det får inte vara samma färger och samma... Den ena ska liksom ha rosa enhörningar på engångstallrikarna och den andra ska ha pyjamashjältarna eller något sånt där. Det är lite olika, eller Spindelmannen. Men om det inte var nog med alla tre på en gång så kom de på att mitt i den här festsäsongen då så skulle lilla Ap, den minsta av tygaporna, också fylla år. Så plötsligt kom det skriftliga inbjudningskort och allting och jag var tvungen att börja göra tårta och blåsa upp serpentiner och skit för en pytteliten tygapa. Om jag inte gick med på det så skulle ju lilla Ap bli oerhört sårad bara för att han var minst och yngst av alla.
Ja, det förstår jag också. Det är det som Sniff i Mumintrollet som alltid är minst och känner sig utlämnad och övergiven och ja.
Precis. Så det blev stor A och då var det liksom, det skulle vara apdisco och aplekar och banantårta och apskattjakt. Och det var en hel dag bara med olika apigheter. Så det kan man säga i min vecka. Och sen ser det ut som vi faktiskt har köpt en bil också. Eller vi har åtminstone, allting är klart. Vi ska bara överföra pengarna och få den levererad. Så det är problemet. Jag ska tacka alla de lyssnarna som hört att jag hade problem med det här. Och för all hjälp. Jag kunde inte välja riktigt de modeller som för vi kom på ganska snart att vi måste ju ha en 7-sitsig. För annars kan man ju inte ha vare sig au pairen med i bilen. Eller någon vän till barnen. Eller någon mormor eller något. Och det ändrade lite förutsättningarna som jag inte gett. Men vi har ändå haft väldigt nytta av alla tips och goda idéer. Och sist jag köpte en bil var 1989 och då kostade den 2900 D-mark. Och för det kunde man alltså fått ganska många flaskor vin på den tiden. Ja. 290 riktigt bra flaskor blir det.
Ja, det ändå som att det var hyfsat prisvärt. Vi har ju ingen av oss kom ju på mupparna skaparen förra avsnittet.
Nej.
Det är ju Jim Henson som har gjort
det. Ja, det är klart, Jim Henson. Ja.
Ja, och de här två figurerna också som sitter på balkongen och buttra. Det är Statler och Waldorf.
Statler och Waldorf. De spelar sedan en ganska mycket framträdande roll sen i Minimupparna, som kanske inte i sig är världens bästa spin-off serie, men å andra sidan det som dragit in mest pengar av allt det muppiska.
Ja. Själv är jag lite bucklig idag. Jag var ute på dåligheter igår.
Nu igen!
Ja, men det låter ju som jag är ute på dåligheter jämt. Och det är jag faktiskt inte. Utan den här perioden... Ja, men den här perioden i vanliga fall innan corona så hade det ju varit aktiviteter 3-4 dagar i veckan åtminstone. Och nu kanske det är en, max 2 gånger.
Och jag förstår.
Jag har även sett till att Johanna har fått komma ut och äta med vänner på en uteservering. Och där jag försökte ta Vilhelmina själv i 2,5 timme.
Vi hade alltid med bebisen första året. Den hängde på magen medan vi åt och drack och förlustade oss.
Jag kan ju inte springa iväg på massa aktiviteter och träffa vänner och sen sitter hon hemma. Utan...
Nej, absolut. Men du skulle kunna hänga barn och Vilhelmina på en babybjörn på magen. Och så.
Jag gick runt med en kompis som också har fått barn nyligen. Ah, och vi gick runt som papper på stan. Och sen gick vi hem till honom och beställde takeaway-mat. Och när den kom så skrek Vilhelmina oavbrutet. Men jag fick inte äta maten och gick runt med henne. Och gjorde alla knep jag kunde. Men det var lärorikt. Var det. Det fanns en viss stressfaktor. Det kom. Men igår så, jag har ett vinprovargäng, kompisgäng, vi är några stycken. Okay. Och har någonting som heter huliganprovning. Och det började med att alla slängde in sina smakbomber. Alltså viner som heter i stil med The Beast och Sine Canon från Manfred Krankel och annat. Och nu var det där huligan fortsatt. Så igår hade vi huliganprovning med champagner.
Okay.
Så det blev några riktiga rejäla, en Chaxelos Rosé och en La Grande Danée Bollinger som var helt otroliga. Men det får jag lida pin för idag.
Ja, jag förstår.
Men jag tänkte innan vi kastar oss in i Rieslingens värld så är det ju så att vi har ju ett antal Patreons och det var länge sedan
vi
namngav våra nytillkomna som vi brukar göra. Och jag minns inte riktigt vad vi slutade namnge. Så att vissa kanske hör sitt namn 2 gånger. Okay. Och har jag missat någon så får ni skriva, så läser jag det omedelbums i nästa avsnitt. Håll i dig här nu. Albin Strid, Rickard Törnblom, Viktor Nyman, Daniel Palin, The Party Droid, Jimmy Wielund. Han kanske är den här som är världsbäst på att parta som du vill ha med middag.
Just det, det är
The
den.
Party Droid.
Man behöver helt enkelt droid för att sköta partandet optimalt.
The Party Droid featuring Edvard Blom. Jimmy Wielund, Mattias Bredberg, Therese Anundby, Linda Jakobsson, Kriventsov, Johan From, Per Nordling, Magnus Häggström, Oskar Larsson, Marcus Abrahamsson, Johan Norrström och Gunnar Törn.
Fantastiskt! Nu satt jag tänkte på annat, men nu vill jag... Ja, hurra, 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 hurra! Som sagt, en del undrar ibland och tycker jag tappar engagemang ibland när du pratar. Men det är för att det är massa faktiskt papper och glas och flaskor och fusklappar och tankar och grejer när man ska lägga in en podd. Så man måste ibland ha en liten stund och tänka efter på vissa saker också. Oh. Men det ska naturligtvis inte göra när våra älskade Patreons läser sig upp. För det är ju det som får oss att överleva. De och sponsorerna. Men vi har väldigt många fler Patreons än sponsorer, ska jag säga.
Ja. Och sitter du och tänker på TLC-problemet och liknande däremellan i våra intermezzon?
Ja, inte. Fullt så är det inte. Sitter jag och drömmer vid kalasen, så det heter det biskop Fransens.
Det är ju Riesling Week som pågår nu, 7-20 juni 2001. Det. Och det är nu. Mm. Och det innebär ju att det är 69 restauranger från Luleå i norr till Skivarp i söder. Och det kan man googla, det ligger väldigt långt söderut. Man är nästan så långt söderut man kan komma. Och där har de här restaurangerna och vinbarerna har erbjudanden, menyer och deras favoritrislingviner, och det kan vara vinprovningar och saker.
Det är jätteroligt, för Riesling har ju blivit liksom coolt och hett. Jag kommer in, jag ska berätta Rieslingens historia lite senare här när vi får ta oss några glas. Ja. Men då kommer jag komma in, det är liksom slutkrescendot att det är väldigt hippt med Riesling numera. Och det är väldigt konstigt för mig, men där har jag problem med hela tiden att allting som jag tycker om plötsligt blir de hippa. Och det är väldigt konstigt som jag är väldigt ohipp. Men
ja.
Ett tag var det till och med inne var gubster. Det var någon hipster-variant. Då skrev de just att ja, det går tydligen ut på att alla ska se ut som Edvard Blom. Men det var bara hipp några månader.
Ändå så länge. Det kunde ju vara en kortare produktlivscykel på den. Men ska vi börja med lite vin och så tar vi... Och
låt oss börja!
Ja, och vad har vi i första glaset? Jag känner mig alltid som en blandning av Bengt Fritjofsson och Robert Gustafsson när han driver med Bengt Fritjofsson. Och vi har en Riesling Bru, ett muserande torrt vin på Riesling från Stefan Winter.
Ja, en sekt helt enkelt. Alltså,
ja, och då pratar vi inte...
tyska namnet, och det är ju lite konstigt att det inte står på framsidan, för det är precis som Spanien har sin cava och Italien sin prosecco och Frankrike sin champagne och cremant, så är ju det tyskarna har är ju sekt, och den har ju varit välkänd i århundraden lika länge nästan som champagnen. Och är ju, de har ju ett klimat som är väldigt bra för mousserande vin. Men den här heter Stefan Winter, den har en etikett som visserligen är... Den är elegant, för den är guld på vitt och väldigt, väldigt sparsmakad. Den är typiskt det här moderna. Förr i tiden, när jag var ung, då var ju alla tyska etiketter var antingen borgar eller familjevapnet med massa hjälmprydnader. Och så var det jättebra namn som gjorde att man förstod precis vad varenda by, varenda ägaren, platsen, byn, bergsluttningen, hur mycket socker, halt, allting framkom av de extremt långa namnen. Men det sålde inte så bra, för att det var bara jag som tyckte det var jättehäftigt. Och numera har det blivit väldigt mycket mindre text på etiketten, och det här är väl extrema. Men det är intressant att det ser lite grann ut som exakt samma estetik som en tysk advokat, skönhetsoperatör, toppmäklare eller privatbankir skulle ha. Det är en väldigt, fast de ska vara hippa då, och det är de säkert, så är det väldigt på något vis lite, blir det väldigt tysk, det blir moderna tyska från att det varit historiska tyska.
Det blir lite visitkort, men vi befinner oss ju i Pfalz med den här, och det är ett som har fått jäsa på ståltank. Och sen har den fått ligga och mogna på sin gästfällning som man gör i champagne. Men man får absolut inte kalla någonting för champagne som inte är tillverkat i champagne.
På 80-talet hette det champagnemetoden fortfarande, men sen förbjöds det också.
Och nu heter det metod classico i Italien, metod traditionell i Spanien. Men i alla fall så vi har en dosage som man toppar upp med slutet som ligger på 10 gram socker per liter. Så man kan säga att den är torr, men lite grann på den högre sockerskalan av ett torrt vin.
Och sen kan man ju säga då att Stefan Winter, han är alltså då en väldigt skicklig gosse. Det är en gammal vinby det här som heter Dittelsheim Hessloch, och det ligger liksom mitt där man har odlat vin jämt, kan man säga. Men själva Dittelsheim Hessloch, eller det är egentligen två byar som numera blivit en kommun, de har ju aldrig liksom varit kända många stenkast därifrån. Det är inte liksom någon speciell plats, även om Pfalz är fantastiskt i sig. Men han har enligt då vad det, man kan kolla på nätet och läsa massa texter om honom, i princip då satt Dittelsheim Hessloch på den internationella vinkartan. Så han tillhör just den här som anses väldigt hippa då i Amerika och på olika ställen. Men det här är en sekt och sekter är ju, eller sekter,
alltså, om man vill gå med en
sekt, tycker jag är väldigt gott, men jag vet inte om de riktigt nått samma hipstatus ännu som de stilla rislingvinerna, men kanske, det finns en krog i Stockholm som heter sekt, så det, eller hur?
Du ska bara veta, i och med att jag var ute på dåligheter igår, så har jag ju, effekten av det är att det bubblar av Göteborgsvitsar i mig dagen efter, och jag har suttit och bara hållit igen, du vet, när du säger att det borgar på etiketterna, så tänker jag att det borgar för kvalitet, och Stefan Winters familj som har gjort det här i århundraden, de har över vintrat, och du vet, det är bara en flod i huvudet, men jag ska försöka kontrollera mig.
Ska vi börja dofta?
Den här är ju pigg, det är en ljus gul, lite lätt halmig färg, men ganska klar. Och pigg doft, mycket syra.
Mycket syra. Men, och någon form av, ja, lite äpplen och päron i doften, va?
Ja.
Inte så, inte, ganska, inte så kraftigt ändå i doften, eller? Ska vi smaka?
Ja, det gör vi. Vi kastar oss rakt på. Mycket citrus i den. Man känner ju de här äpplena. Såna här riktigt krispiga äpplen som man biter i. Och får... tänk dig Malmbergs gylling. Men ändå lite lätt brochartad smörighet i. Jag är positivt imponerad.
Den är jättebra. Och ändå, jag skulle säga att de har ju på senare år då påverkats mycket av Frankrike ändå, i den tyska moserande
bilet.
Men ändå skulle man aldrig tro att det här var en Cremant. Den har kvar någon form av, kanske eftersmaken, att det är någonting av det här, en lätt bitterton som samtidigt innehåller bokna äpplen och fruktighet i eftersmaken som jag inte tror man skulle känna i Frankrike. Nej. Utan som känns, för mig känns det väldigt tyskt.
Och sen finns det den här nyupppackade, de här nyupppackade tretornstövlarna, har man en liten antydan till den här lilla petroleumet som är så karakteristiskt för Rieslingen, speciellt med ålder.
Ja, och det har ju funnits, tidigare fanns det Riesling som bara hade väldigt mycket av den, så det nästan smakade liksom bensin när man drack det. Och det var jätteintressant. Jag gillade det, var väldigt sällan man kunde köpa det i Sverige, men när det kom någon sån, det fanns en som kom ibland, kostade 500 kronor. Och det var ju dyrt på den även för en champagne, men det var lite kul att köpa och bjuda på när man skulle förvåna folk. Men det här är ju ändå mer, den här är modernare, den är lite mer... ändå i linje med vad man dricker för annan moserande vin från andra länder. Men samtidigt har den här tyska stil. Den har en viss tysk stil kvar. Jag tycker att de har lyckats hålla balansen mellan genuin tyska och det moderna populära väldigt väl.
Mm. Och det här är 159 kronor, ligger beställningssortimentet. Och den här kommer ju från Pfalz. Det är ju Tysklands näst största vinområde. Och det enda som inte ligger längs med en flod. Så är det så att man av medicinska skäl eller mentala skäl måste dricka viner från i anslutning till floder. Så kan det bli svårt med just det här. Men jag tror att de människorna är ganska få. Den här var trevlig, tycker jag. Bra bil för 159.
Väldigt prisvärd. Alltså det, och det är ju en annan... Jag gillar ju de här lite mer kalla. Och om man inte är förtjust i liksom den moserande vin som har växt varmare, utan och annars bara håller sig till Frankrike där, för då ska man absolut titta in Tyskland. Vill man ha riktigt kallt i sig, så har du druckit en engelsk moserande någon gång?
Jag har druckit New Timber och de ligger ju på inte 100, de är uppe på 1000 kronors belopp alltså. Och vi drack en New Timber, var det 94, och så hade vi en 96a Bollinger RD med, och New Timber stod sig den engelska mot en prestige champagne. Alla var helt tagna av upplevelsen.
Tyskland har ju börjat odla druvor nu uppe i sina nordligaste delstater också, som inte ännu är liksom certifierade vinodlingsområden. Men man måste börja, om det går upp. För det har gått upp en hel grad i genomsnitt temperaturen i tyska vinodlingsområden. Och Riesling gillar ju egentligen kyla, lång sommar men ganska kall temperaturmässigt. Så det,
ja, det är svårt att få nu.
Den tappar sin elegans. Men den har ändå varit uppe, kollar man årgångstabeller, har ändå Mosel och Ren idel femmor och fyror de senaste åren, alltså toppbetyg på en femgradig skala. Så det har på något vis funkat ändå. De har ju också blivit oerhört mycket skickligare på att anpassa sig. För tyska viner var ju väldigt traditionella. Och de var jättebra år när det var bra år. Men om det var dåligt, så alltså om det var ett inte optimalt druvår, så var det väldigt svårt att få det att bli bra. Nu har de ju metoder för nästan allting, så det behöver inte bli så jäkla dåligt om... Även om,
det gjorde en väldigt bra övergång här till vin nummer två. För att den här heter 50 Riesling Trocken. Och 50 kommer från 50:e breddgraden. Den gräns som anses vara den nordligaste för att odla druvor till kvalitetsvin. Just. Och man kan ju säga det i världen här. Så så är det mellan 40:e och 50:e breddgraden på norra halvklotet som man odlar vin som mest. Och 45:e till 30:e breddgraden på det södra halvklotet. Och den här, då, här går den 50:e breddgraden rakt igenom Rheingau där det här vinet görs.
Ja, det är ju häftigt. Det är också en ganska modernt namn, alltså helt klart ett modernt namn och en modern etikett. 2019, och det var ett av de här toppåren.
99 kronor. Det här vinet har ju vunnit pris för bästa vinet under 100-lappen i Nordic Wine Challenge.
Det kan jag förstå. Och den har ju väldigt mycket doft. Eller du kan börja med utseendet kanske först.
Ja, den här är också ganska snarlik faktiskt. Vårt första, vår första mousserande vin, fast den är lite klarare, lite, lite, vad ska man säga, inte lika gul. Utan,
mindre gul, lite grönt i och lite mer transparent också. Och starkare doft. Väldigt mycket syra i doften.
Och här finns en kul ton av lite ananas som är ganska angenäm. Och även
honungsmelon, persika.
Men också lite seder, lite ny humidor.
Jo, vanligt i vitt vin.
Ja, det här är ju en publikfriare. Bra struktur i den, bra syra. Lite florala, blommiga toner. Stenfrukt, vit persika. Mycket citrus som alltid i Riesling.
Både lime och citronskal. Men den är väldigt torr och väldigt syrlig. Och det är ju det som är den trendiga rislingen idag. Jag köpte ju mycket torra viner redan i 89-90. För det gick alltid på en torr version av alla viner. Även om jag drack mest halvtorrt och sött. Så mycket torrt också. Men idag är det ju inne med supersyrligt och supertorrt. Och det här, det funkar ju oerhört bra till mat. Det här, jag vet redan, det har jag sagt tidigare, när Gunilla gick på Culinary Institute of America, att de sa att Riesling funkar till allt, precis som man brukar säga om champagne. Och det som är gemensamt med champagne och Riesling är ju att de är otroligt hög syra. Men det här är ju, så här syrligt var det inte 89 kan jag säga, utan det är den här trenden är ju lite grann som IPA-bomberna, så är det lite inne med extremt syrliga Rieslingviner. Men det är otroligt friskt, otroligt gott och väldigt bra på att laga till mat. Men det är nästan lite som, alltså första sekunden är nästan lite, det är så spänstigt så man tänker lite på när man tuggar på riktigt färsk, tunn, liten spädra barberkvist faktiskt.
Och det här vinet kostar ju då 99 kronor och söker man på Systembolagets hemsida så finns det 415 viner som kostar 99 kronor. Men det finns bara 13 som kostar 100.
det finns en... Mina låg också där. Jag hade ju viner på systemet förut och en Edvard Blom-Riesling-krocken.
Och Rheingau.
Den fick upp hela tiden. Men när den kom till 99 så gick det inte mer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Rangar, ja,
det är klassisk mark.
Man kan säga att vissa delar av Mosel och Rheingau är ju de traditionellt liksom finaste områdena. Och Mosel var lite ute en period, lite oförtjänt tycker jag. Men man kan säga att på 80-90-tal, då var det nästan bara Rheingau som gällde. Jag menar, sen var Franken var ju fantastiskt också. De hade ju de torra vinerna före alla andra och de bästa Mosellägena, jättebra. Men Rheingau var lite sådär, när jag var ung var Rheingau liksom det coolaste då, kan man säga. Och det är ju ett mycket klassiskt läge.
Och det här är ju då 3% av produktionen i Tyskland kommer från Rheingau, så att det är en ganska liten produktion med väldigt hög kvalitet, och det ligger då med södersluttning mot Rhene.
Mm.
Och sen vin nummer 3 är det du som får ta uttala för här.
Den heter så mycket som Dreisgacker Riesling Organic Trocken.
Ja, och det Dreis, det är Dreissi. Ska det här i mitten med också, Dreisig?
Är du med om det ska ta Dreisigacker? Är det möjligt att det ska göra Dreisigacker? Ja, det kanske. Det är väl från en liten by då som heter Dreisigack. De har ju gjort om vinsystemet väldigt mycket i Tyskland, så de får inte längre skriva ut vad de heter, vad, mer än byn, om det inte är... Alltså det har blivit som i Bourgogne, att bara de allra finaste får sätta ut det lilla läget. De större får bara skriva det större läget. Sen får man skriva byn. Och sen, så de har härmat Bourgogne-systemet i klassifikation. Innan hade de ju en helt annan, när de bara hade predikaten. Och predikaten lever kvar men spelar nästan ingen roll längre för torra viner. Utan bara för halvtorra och söta. Mm. Men den här är ju då mycket gulare. Mm. Väldigt mycket mörkare, gulare. Och vad tycker du om doften?
Och här har vi mycket Riesling, och vi har även fått en hel del mer florala toner i den.
Mm. Den här doftar ju tyskt. Den här, även om smaken är mer modern, så doftar den precis som vinerna gjorde när jag var ung. För det har ju skett en väldigt stor förändring, måste man ändå säga, även om de är väldigt... Men den här doften är oerhört klassisk.
Ja. Det här är ju en vacker doft. Man blir ju lycklig. Det händer ju någonting med kroppen när man får den.
Det är otroligt. Och man kan beskriva den som äpple, honung, päron, lime, petroleum och sådär. Men egentligen är det någon form av enhet som är svåruppdelad. Om jag inte hade fått hjälp någonstans ifrån, så skulle jag nog mest sagt att den luktar tyskt.
Och klöverhonung är snarare en ljunghonung.
Ja, det är det.
Och den här är ju 3,3 gram... socker per liter, vilket gör den väldigt torr, men jag har ju redan hunnit smaka på den.
Och hur mycket var den förra, sa du?
Den förra har jag ingen siffra tyvärr. Men den här gör ju att den här aromerna från druvan gör att den upplevs som lite sötare än 3,3 gram skulle jag säga.
Ja, det är ofta så. Ska vi smaka?
Nästan lite pärlande på tungan.
Ja, den har en aning kvar. Den är ju ganska ung också. Det är 2020, så den är absolut... Då ska det vara lite spritsigt fortfarande. Päron, mineral, petroleum.
Ja, definitivt lite päronsplitt. Ja.
Det finns lite toner av så här aprikossprit. Alltså så här aprikossnaps till och med kan man känna någonting.
Just det, ja precis. Lite mandel också.
Mandel är absolut, precis som i en torrskär. Jag hade tänkt att spotta, men det glömde jag visst bort här. Krusbär finns det också.
Ja. Och det här ligger ju... kommer
grapefrukt, eller hur?
Blodgrej, det är nästan att det är vanlig grape.
Pomerans. Både grape och pomerans. Den är lite annorlunda, jag tycker den här är kul. För den, även om doften var väldigt traditionell, tycker jag smaken är väldigt individuell. Ja, med syran, med torrheten, ligger den i den moderna tyska Riesling-traditionen. Men man måste ändå säga, vi har två bra torra Riesling, supersyrliga, som är väldigt, väldigt olika ändå. Om vi nu går tillbaka och provar den första.
Så är där har vi en modern, stringent stil med mycket av den här friskheten, medan man har fått lite bredare smak i den här och... lite mer florala, mer petroleumtoner, lite mer komplexa toner. Men det är två väldigt olika viner som som båda fyller sin funktion. Det är väldigt svårt att hitta dålig Riesling. Det är väldigt många druvor som man, när man går ner i pris, känner att men det här går inte ens att dricka. Men till och med billiga Rieslings är ju faktiskt helt okej. Okay. Och sen går man upp i pris så kan man ju hitta himmelriket. Himmelreich.
Det tycker jag. Ibland skojas det lite över de här tyska lite lågprisvinerna då som var populära på 60, 70, 80-talet. Men jag måste säga att om man jämför med det övriga som fanns i den prisklassen från andra länder var ju de tyska redan då väldigt prisvärda. Mm. Alltså så här, det fanns ett vin som heter Kardinalsberg från Bernkastel Kos till exempel som var ett vin man kunde få liksom som fattig student. Och det höll ju en enormt mycket bättre klass än en motsvarande om du skulle ha köpt något från vilket annat land som helst skulle jag säga. Liksom. Så länge man inte sätter dem på box, för då måste man svavla så jäkla mycket.
Det är inte så roligt. Vi kanske inte är de största förespråkarna för boxviner i Sverige.
Nej, det är vi inte. Det är vi inte.
Och det här kommer ju då ifrån Rheinhessen, och det är ju det största vinområdet i Tyskland. Och de är ju kända för den mindre smickrande, ska jag säga, produktionen av Liebfrauenmilch, som har varit en ingångsport för väldigt många till vinvärlden. Men kanske inte det man väljer att dricka själv nu personligen.
Liebfrauenmilch från början var ju, alltså om vi talar medeltiden, är det väl redan som det dyker upp, var ju egentligen en väldigt bra kvalitetsbeteckning för en ganska liten område. Och sen blev det så populärt att populariteten tog död på det. Eftersom det blev känt över hela världen så ville allt fler skriva om man gjorde stora dussinviner under det namnet. Och det är lite synd. Jag tror tyvärr inte kanske man kan återvinna det. Men egentligen skulle man, det är ett väldigt vackert namn alltså. Det är alltså mjölk från den heliga jungfrun, alltså jungfru Maria som det kommer namnet av. Och från början är det naturligtvis en kvalitet. Men sen, som sagt, populariteten hade ihjäl det lite grann. Men Rheinhessen är ju stort. Rheinhessen gör både mycket dussinviner, men de gör ju också till exempel Bereich Nierstein är ju Rheinhessen och sådär, så det finns ju absolut toppkvalitet där också, det av alla slag. Det är bara att det är stort, så det finns både det ena och det andra. Här har vi ju petroleumet också.
Det kommer utvecklas mer med lite ålder också.
Ja. Jag tror bägge de här tror jag skulle kunna vara kul att se vad som hände om de låg 10 år i källaren. Alltså nu öppnade du dessutom någonting ytterligare här, har jag.
Ja, när man öppnar vin så här så tycker jag, gör man det i en matsal en finare så är det ju dödsförbud att det låter. Men jag tycker det är härligt att man spelar in podd.
Jag hade egentligen tänkt att nu har vi druckit 3 och vi har 2 kvar, att det var dags för Mats att säga. Edvard, vill inte du berätta lite grann om Rieslingens historia?
Ja, men vi tar det med lite Bockstein i glaset.
Okej, vi tar det.
Vi kan lämna den här Dreisigacker, 119 kronor ordinarie sortimentet. Och så hoppar vi över till en Bockstein Riesling kabinett. Och nu är vi inne på halvtort.
Och här kan vi också se det man är klassiskt, att gröna flaskor i Tyskland, då är det från Mosel, och bruna från Ren. Det är en sån sak man ska komma ihåg. Och om någon bryter mot det, då blir man inte så glad. Då ska man kanske dra öronen åt sig. Ja. För det tycker jag ändå man ska hålla på. Men säck däremot kör man alltid gröna flaskor.
Ska vi se, då har vi tillfälligt sortiment, 189 kronor, halvtorr. Vi har gått in till Mosel nu.
Just det, precis. Nej, men är det här Mosel? Men det är ju en brun flaska, nu blir jag väldigt förvånad.
Ja.
Sånt ska det ju... Det brukar snarare vara tvärtom, att Ren brukar vilja köra gröna för att det är mer säljande. Men här är en Mosel som kör brunt.
Ja. Det är en Mosel som kör brunt.
All denna radikalism. Nyheter. Oj, det här var häftigt.
Det är också en väldigt ren och klar färg med lätt gyllene toner. Och här känner man ju att det är en ökad sötma i det.
Men doften är väldigt mycket bensinmack. Det är otroligt mycket petroleum i min doft.
Och här finns det lite toner av te också. Och en härlig druvsötma.
Har du koll på hur mycket gram socker det är?
Vi ligger på 59 gram per liter.
Just det, så det är hälften mot ett glas juice, men ändå, det känns ju som väldigt mycket mer. Det blir en fantastisk balans med den här. Jag tycker det är lite synd att folk nästan har slutat dricka halvtorra viner. För med den enorma syrligheten som finns i Riesling och så den här lätta sötman som ändå bara handlar om hälften så mycket som juice eller läskedryck, så det blir ju en otroligt intressant kombination med sött och syrligt ihop som verkar.
Och det gör ju att man kan ha det till mat, just att den här syran finns där. Och det gör ju att det inte blir att man sitter och dricker en Jolmi Cola.
Nej, det här är ju jättebra till skaldjur, till hummer, till havskräftor, till räkor som ju innehåller viss sötma. Säkert om man har kokat dem i det svensk mått där det är någon liten matsked socker i lagen ändå. Ja. Och fantastiskt i thai-mat och liknande, den här styrkan och sötman i thai-maten balanseras mot det här.
Här har vi också citruspäron och... Ja.
Jag hällde upp min redan före vi började prata, och det, jag tror det är som ordnat doften. Det är jätteintressant, för min doft är bara petroleum. Mm-hmm. Och går man till exempel på Systembolagets beskrivning av doften finns det inte ens med. Men det är det enda jag känner i doften. Men sen smaken, då kommer det som du säger, persika, aprikos, det är honung.
Jag känner en honungsmelonssötma i doften. Ja, och en liten kryddighet också. Det kan vara en liten ton av muskot.
Och sen är det en liten bitterhet i eftersmaken som ytterligare väger upp. Om syran balanserar sötman först, så kommer den här lätta bäskan och balansera det lite senare i smaken.
Jag ska kalla det för en angenäm bitterhet. Ja, det här är ett riktigt matvänligt vin. Det är svårt att misslyckas.
Weingut Nick Weiss, som bland annat har lägen vid Goldtröpfchen, Peace Porter och de här kända vid Bockstein, är ju också en känd, kanske inte en som riktigt alla känner till, men ändå en av de mer större namnen på Mosel.
Ja. Och det är ju Mosel och Rangau som har konkurrerat om att vara det främsta området i Tyskland.
Ja, det.
Mosel har ansetts under många år vara det främsta.
Och det här är bara druvor som vänds liksom direkt mot syd eller mot sydväst och på en brant bergssida.
Och där är det ju också i Mosel, så är det ju helt klart uteslutande vita viner som odlas. Och allra främst Riesling. Jag tror 60% av produktionen i Mosel Riesling.
Absolut.
Men Edvard, skulle inte du kunna berätta om Rieslingens historia?
Ja, hurra! Jo, Riesling är inte riktigt så gammal som man kan tro. Men de flesta druvor är inte så gamla man kan tro. Under medeltiden då var den absolut mest dominerande vita druvan i Europa och därmed världen, får man säga, Heunisch, som på franska heter Gois Blanc, men Heunisch var i de flesta länder tyska ordet. Och den var inte särskilt god, säger upptecknarna. Man fick leva med det i alla fall, men den har gett upphov till många intressanta korsningar. För helt naturligt, på den tiden odlade man ju vin, man odlade inte en druvsort på en åker, utan man odlade rader av olika sorters druvor. Så att enligt principen att om man skördade allting på en viss åker och sen gjorde vin på det, så blev det en bra druvblandning som gjorde ett gott vin.
Och det kallas ju för field blend och förekommer i vissa sammanhang idag, även om det är ovanligt.
Det finns fortfarande, det är intressant.
Ja, field blend.
Det var ju vanliga. Men då korsade de sig ju naturligt och man hade ju också väldigt många århundraden, årtusenden på sig. Och det är så som då naturligt har uppstått de flesta, alltså Chardonnay, Firmint, Elbling och Riesling och många mindre kända druvor. I alla då parningar av Heunisch och andra sorter. Och just Riesling uppkom vid ren. Man trodde länge Mosel, men ren tycks vara det man idag anser. Och det var ärtligt vildvin, vitis vinifiera subs sylvestris och någon form av traminer som hade korsat sig först och sen korsade sig den blandningen med Heunisch. Man kan säga att Elbling ligger ganska nära genetiskt, men är ju ganska annan druva i smak, men också syrlig och pigg. Och från Heunischen får man då den starka syran, medan allt det andra egentligen kommer från de andra druvorna. Och där lyckas man förena då den goda smaken med den goda syran, för att Heunisch var så populärt var den höga syran som gjorde att det höll. Men Riesling gick ju att lagra ännu bättre. För väldigt mycket handlade historiskt om att få vinet att överleva, att det inte skulle dö med dåtidens teknik och förvaringsmöjligheter och transportmöjligheter. I alla fall, snart upptäckte man Rieslingens julighet, och 1432 nämns Riesling första gången i en skriftlig källa vi har kvar. 100 år senare, då odlas det i hela tyskspråkiga världen, alltså Mosel och Rheingau. Och på 1600- och 1700-talet, då börjar Tyskland jobba för att man inte ska odla så mycket andra druvor, utan försöka, för att det är Riesling som folk, som man kan inte ta mycket betalt för, det kan man exportera. Det är vin som verkligen uppskattas. Så för att kunna exportera kvalitetsviner ställer man om. Så de här mäktiga människorna som biskopar, kurfurstar, grevar och landsherrar, det är de som verkligen börjar odla Riesling. Och till exempel vid Mosel då får man ju väldigt stora, som du säger, kring Trier och sådär, områden där det nästan bara är Riesling. Men sen går det här lite tillbaka senare, för man upptäcker att det är bäst att ha Riesling på de bästa lägena. Och sen kan man ha lite så här B-druvor, eller i alla fall bra, men inte riktigt lika första klass druvor på områden som inte är, för då kan man ha druvor som inte är lika känsliga på lite svårare områden. Just det var faktiskt kurfursten av Trier, Clemens Wenzelslaus August Hubertus Franz Xavier von Sachsen. Nu kan ni gärna förstå att jag läser innantill från ett fuskpapper. Som var
det är ett som namn som förpliktigar, det är ju inte som Boek, det kommer man
inte med. det är han som hade den största rieslingodlingen i världen. Han såg till att bara odla riesling på sina områden. Och rienska viner och moselviner, det var ju det som var det stora i världen. Bellman sjunger om dem och liknande. Man hade Bourgogne och Bordeaux som röda, och sen hade man naturligtvis tysk spätburgunder också som röd, och sen hade man Riesling som det framstående vita vinet. Och kommer man fram då till 1800-talet, då är tyska Rieslingviner faktiskt de dyraste, mest exklusiva, som står högst upp på vinlistorna på internationella restauranger och lyxiga hotell vid Rivieran och liknande ställen, och har den högsta statusen, alltså högre, ja. De var dyrare än champagne, dyrare än Bourgogner.
Bourgogne, ja.
Ja, och det som sen händer är ju att efter första världskriget så försvinner egentligen hela marknaden för lyxproduktion. Alltså vi har NK har samma problem, all egentligen lyxproduktion, det gäller samtliga, måste dra ner, lönar sig mindre, man ställer om i olika länder för att sälja billigare varor till många istället för dyra varor till få. Men i Tyskland blir det extra mycket eftersom de blir så skadade av första världskriget. Så där gör man en väldigt medveten omställning och försöker göra mer enklare lantviner för export än de här riktiga lyxvinerna. Och det här blir ännu starkare efter depressionen i mellankrigstiden och efter andra världskriget. Trots det fortsätter det att finnas riktiga lyxviner från Tyskland. Men den stora mängden blir snygga, bra, lågprisviner kan man säga. Och ibland så blir de lite för söta eftersom man tillåter det här att man sötar upp med druvmust och liknande. Och det gör att Rieslingen tappar ju sin, både Tyskland och Riesling. Sen har det ju att göra med att tyska viner förlorar status för att Tyskland har förlorat status. Kan man kanske inte glömma heller. Att det är Italien, liksom maffian kan köpa möglig gul ost som är 3 år gammal och hälla blekmedel och koka den och kalla det mozzarella. Och även om man står på paketet att det är förfalskat och livsfarligt, kommer folk säga, ja men det är ändå Italien, kommer de säga, så kommer de äta det. Och någon saft från Simrishamn, ja men titta, det står ändå Italien på flaskan. Ja men då vill jag ändå betala, dricka och njuta, även om det är saft från Simrishamn. Det finns ingen gräns liksom i Italien. Men, och Frankrike var ju innan Italien, var ju Frankrike det som gjorde att man kunde betala vad som helst för allting. Och Tyskland låg ju istället bakvattnet, även om det var jättebra viner, så var ju inte Tyskland det som sålde. Men sen Tyskland har blivit hippt och Berlin har blivit hippt och liknande. Så, och jag skulle säga snarare att Rieslingen blev hipp redan innan. Det var snarare kanske det som drev lite grann.
När jag pluggade vin professionellt, eller alltså tog en riktig utbildning under ett år i Grythyttan, det här är ju 99, och då pratar man om att Rieslingen var det hippaste som skulle komma. Men ja, det har ju tagit lite tid.
Det kom till USA då, kan man säga. Ja. Alltså i alla fall, det kanske inte riktigt 99, men åtminstone 00-talet blev ju tysk Riesling hippt i USA. Och det är det fortfarande, men det var där det började. Och till Sverige får man väl säga blev det väl hipp för kanske 10 år sedan. Med, ja, sådana här, när det började komma etiketter med kinesiska pandor och allt vad det var, och de här lite mer moderna när det inte längre var borgarna och adelsvapnen.
jag vill ha tillbaka borgarna.
jag vill ju det, men jag förstår samtidigt så glädjer jag mig åt att odlarna nu kan sälja, att folk köper. Men det är klart, jag gillar ju de där gammaldags etiketterna och gammaldags idén. Men absolut, då blev det trendigt. Och det var faktiskt en organisation som bildades av unga, trendiga vinodlare. Man kan också säga att odlarna hade ju innan aldrig varit utbildade egentligen. De hade lärt sig, de var utbildade av sin far, som var utbildad av sin far. Och man gjorde, jag tror att Mönster eller någon som skrev att vinerna i Tyskland på 80-talet var fortfarande exakt samma viner som man hade gjort i århundraden. Ja. man ändrade väldigt, man var otroligt traditionsmedvetna. Och det är ju vackert på sitt sätt, och det är i sig mycket det som Italien och sådana länder klarar sig på, att man håller sin stil och sin tradition. Men samtidigt så händer det väldigt mycket när då en ny generation kan det vara sena 90-talet började utbilda sig på universitet, tekniska högskolor till vinmakare, inspirerades av metoder och möjligheter som fanns över hela världen, och framförallt blev det ju väldigt mycket bättre dåliga år som jag var inne på tidigare.
Mm. Jag tänkte att medan vi pratar här, för att vi kommer bli tvungna att runda av om lite stund, så jag kan inte vänta, jag redan korkat upp Dr. Låsen Riesling Berenauslese.
Ja, oj, nu är vi inne på en chatskammer. Nej, men jag var egentligen slut, jag kan runda av med bara att man de här unga grundade en organisation där man fick vara högst 35 år, tror jag det var, som hette Generation Riesling. Och den har redan då haft, där har redan första två generationerna fått hoppa av och lämna, för de har gått över åldersstrecket och nya har tagit vid. Och idag har de ju lyckats med det som man drömde om då för 20 år sedan eller 25 år sedan. Ja. Att få tillbaka, liksom, nu är det ju snarare problemet att man drömmer om att man, som du säger, hade fyllt garaget när vinerna kostade en spottstyver av det de gör idag. Ja. Men det är ju fantastiskt viner, det är det ju, och otroligt mycket underbart. Men jag skulle spotta allting, det har jag inte gjort. Nu går vi till den sista.
Det här är ett tydligt exempel på, det är ju att det finns ju ingen druva i världen som kan man kan göra ett så torrt vin på, men också ett så sött vin som har den här enorma spännvidden. Och nu är vi inne på en Dr. Låsen, ett Moselvin, Riesling Berenauslese, vilket innebär att det är som kallas internationellt för late harvest. Och gärna då vill man ju ha Botrytis, den här ädelrötan som angriper.
Om vi får bli lite teoretiska, så det klassiska verifikationssystemet, som klassifikationssystemet som ännu används på söta viner i alla fall, och lite på de övriga, det är alltså efter bordsviner och lantviner och kvalitetsviner, då kommer predikaten, och då är det Cabernet, Spätlese, Auslese, det är de första tre, och där handlar det bara om hur sent man skördar och hur hög sockermängden och därmed smakmängden i musten är.
Man springer runt med en liten örslemätare i vingården och mäter druvarna.
Ja, och det gör man inte själv, utan det gör de statliga myndigheterna. De säger till när du får börja skörda. Sen har vi då nästa steg, det är Berenauslese. Och då plockar man inte bara de Auslese, plockar man liksom de bästa druvklasarna. Men Berenauslese, då är du nere på nivån att du plockar enstaka druvor. Och väljer ut de bästa druvorna av en väldigt sent skördad skörd. Och det gör att en del har lite botrytis på sig. Inte de flesta, men en del har botrytis. Alltså den här ädelsötman. Och alla är extremt söta. Sen finns nästa steg, då är det ren botrytisangripen, helt torkade druvor som Sautern eller Tokaje, och det kallas då Trockenberenauslese, torr utval. Och Ice Wine står på sidan, för det är ju det här när man pressar i djupfrysta druvor och får en liknande effekt men utan botrytis-karaktären, och de står liksom vid sidan av varandra.
Och Ice Wine är väldigt riskabelt om man ska bevara druvor på vinstockarna, och så vet man inte om den här frosten kommer som behövs för att kunna göra ett Ice Wine. Men här har vi i alla fall ett vin på 126 gram socker, en alkoholhalt på 7 gram, 129 kronor. Och nu exploderar det ju näsan.
Och nu ska vi säga, 129 kronor är alltså inte för en normalflaska. För det, som du brukar, Berenauslese brukade säljas på helflaskor när jag var ung. Medan de här två högsta predikaten såldes på halvflaskor. Men det här är inte ens en halvflaska. Det är en liten 187 milliliters flaska som kostar 129 kronor. Men det är ju också njutning i varenda liten droppe. Jag ska bara snabbt knyta ihop säcken här med Ernst Losen, som tog över den här 200-åriga vinegendomen i mitten av 80-talet. Han var liksom en av de första coola. Han var cool redan när jag var 18. Som helt tog bort all konstgödsling och kemisk bekämpningsmedel och blev helt ekologisk. Som gick in till total hantverksmässighet och minskade skördeuttaget jättemycket. Och körde naturlig jäsning och liknande. Och satsade på terroir. Han har naturligtvis bara stockar som är på naturliga rötter. Eftersom det inte är mycket vinlus i Mosel.
Precis, för vinlusen slog ut en stor del av vinstockarna i Europa. Och så fick de planteras från USA istället. Medans Dr. Lawson sitter på gamla originalstockar.
Ja, och nu ska vi dofta. Ja. Och det är ju... Det är liksom sånt här som man drack i nektan och ambrosia. Som man gudarna dricker på Olympen enligt den romerska gamla grekiska mytologin.
Det är honungstoner, det är honungsmelonstoner. Mm. Det finns den här friskheten från citron, det finns en mineralitet i den. Petroleumdoften är tydlig, aprikoser, torkade.
Mycket torkad frukt, mycket blommor. Som att, lite som om man tar syren, om ni vet att man kan plocka syrenblommor och suga ut nektan ur om man tar bort det gröna och suga. Jag vet inte om ni också brukar göra det som barn. Lite den, alltså den här naturliga, det som ännu inte har blivit honung innan bina har rört det, men alltså verkligen blomnektar. Helt
ja, men det smakar verkligen blomsternektar. Vi har den här grapefrukten också, sådana här tetanniner i det här också. Alltså lite rooibostoner också.
Petroleum, grapefrukt... tropiska ananas, mango. Ja.
Oh, vilket tropisk frukt.
Saffran.
Mm. Pomeransen. Lite fläder.
Mycket pomerans. Absolut.
Och den har fått en långsam kallmaceration. Alltså när man har tagit in druvorna. Och låter då dem extraheras genom att ligga och macereras. Och så en sval jäsning. I ståltank, lång jäskontakt som man har avstannat med nedkylning och sen så har den ju då fått en filtrering. Och det här är ju fantastiskt, det här går ju alldeles utmärkt till gåslever, ostar, söta dessert eller bara sitta och njuta av. Och jag har valt att servera min lite källarsval som det är en varm dag ute.
Det går att lagra hur länge man vill också. Hur länge man vill. Det finns ju de som sparar Riesling i 100 år. Liksom det.
Vi hade ju massa lyssnarfrågor i avsnittet också. Men de kan vi glömma.
Oj, vi har gått långt över tiden. Ja. Så är det när man har roligt.
Och vi kan avsluta med att säga att de två sista avsnitten inför sommaren kommer spelas in i Edvard Bloms trädgård och vi ska ses för första gången på över ett år.
Det ska vi göra för på tisdag tänker jag bryta min isolation. Så får vi se om jag överlever.
Ja, och då kommer det bli 2 dekadenta avsnitt kan vi lova. Det kommer bli alkoholglädje, fågelkvitter, grönska och lite andra godsaker.
Vi kommer framför allt dricka den här flaskan med Sauternes som vi har väntat på ett helt år.
Edvard ska få prova Chateau de Kemme.
Ja, det är första gången i mitt liv som jag har drömt om sen jag var så där 7, 8, 9, 10 år när jag skrev små berättelser i skolan om privatdetektiven Eduardo Eldfalk och han drack alltid Chateau de Kemme som James Bond drack, Dry Martini drack Eduardo von Eldfalk bara Chateau de Kemme. Jag har ingen aning om att det var ett ädelsött på den tiden.
Ni har fått ett nytt smeknamn på
dig. Det var det dyraste som fanns på Systembolaget. Så var det.
Eduardo von Eldfalk. Men då, tack för att ni lyssnat till det här avsnittet. Och
tack så mycket och prova gärna vinerna själv. Alltså prova gärna testa Riesling på alla möjliga sätt det som finns. Men de här vinerna kan ni ju liksom, om ni vill kan ni prova dem med oss och säga vad ni tycker. Och då kan ni ju skicka in små synpunkter till podden @edvardblom.se eller bara på mitt Instagram. Eller på, har du någon Instagram?
Ja, har jag. Men jag har lite stängt sådär.
Har du det hemligt? Just det.
Så att
det är så privat av dig.
Ja, men du vet.
Så till Mats skickar ni, om ni vill påpeka att Mats hade fel om någon doft, då skickar ni ett vykort.
Ja,
och så får ni inte förvänta er svar, men han kommer läsa det.
Det lovar jag.
Han har säkert hemlig adress också. Ni får skicka en care of mig eller något.
Care of Eduardo von Falk.
Ja,
skål.
Skål och tack för idag. Thank you.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.